I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hon är född och uppvuxen i Vellinge kommun i Skåne. Hon började sin tv-bana på SVT och Sydnytt. Därefter blev det 4 år på TV3 innan hon värvades över till TV4 där hon tillbringade 15 år. Nu är hon tillbaka på TV3 via Satt. Hör Susanne Sjögren berätta om sig själv och sin karriär i avsnitt 154 av Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebooksidan Holmgren möter. Instagram holmgren.niklas fungerar också bra. Nu, Susanne Sjögren, god lyssning. Susanne, du är ju faktiskt numera programledare mellan varven för Stryktipskupongen på lördagarna i Viasat. Vad är ditt förhållande till engelsk fotboll?
Det har varit i princip obefintligt de senaste åren eftersom jag har jobbat på en kanal där vi låtsas som att Premier League inte finns. Därför att jobbade man på fyran så hade vi inte några rättigheter till Premier League. Och då blev det liksom lite som att... vi fick inte visa bilder, vi hade ingen nyhetsrätt heller. Och då blev det att man lite låtsades som det inte fanns. Utan då var det andra ligor som fick gå först. Så att nu skulle jag vilja säga att det är full fokus på Premier League igen. Fast man har varit borta några år ifrån det. Och är ju den ligan som jag har närmast... Jag gillar verkligen den engelska fotbollen. Det gör jag. Alltså den spanska fotbollen är all ära, men jag gillar den engelska fotbollen. Och tycker att det är nu fick jag äran att hoppa in och göra Burnley mot Everton, som på pappret kanske inte då är lika lockande som till exempel Chelsea, Barcelona eller Real Madrid, PSG, som jag också har fått äran att göra. Men faktum är att Burnley och Everton var ju bättre än båda de två mötena i Champions League-kvartsfinalerna. Så att, jag ser med tillförsikt an Premier League. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Sen vet jag inte hur många inhopp jag får göra. Det beror väl lite på hur mycket Ola blir sjuk eller Niklas Jihde inte heller kan hoppa in. Men nej.
Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Vilket är ditt favoritlag i England?
Åh, herregud, det får man ju inte lov att unna sig, tror jag. Nej, det får man.
Jag håller på Ipswich.
Nej, jag är nog faktiskt ganska... jag kan sitta och njuta av fotboll faktiskt från England utan att hjärtat jobba eller klappa extra eller tycker att det är våldsamt jobbigt. Nej, jag är helt oberoende när jag tittar på engelsk fotboll. Det är rätt skönt faktiskt.
Tippar du? Hur är du som tippare?
Som tippare är jag inte helt konsekvent. Jag går inte alltid på logiken. Utan jag tror ju alltid att de stora pengarna får man när man är lite irrationell. Så att det försöker jag vara. Det går så där kan man säga.
Alltid kryss i marschetten. Ja.
Ja.
Susanne Leila Sjögren, född den 27 maj 1974 i Stora Hammars församling i Vällinge kommun i Skåne. Tjenare Susanne.
Tjenare.
Här sitter jag hos dig vackert vid Mälaren. Mariefred sa du att det var, ja. Men jag, det kändes som Nykvarn mer.
Ja, vi är ju precis på gränsen. Du, när du körde ut hit så passerade du länsgränsen. Aha. Så vi tillhör Sörmlands län, Södermanlands län. Nykvarn är ju Stockholms län, men postadressen är Nykvarn, men det är närmast till Mariefred. Så där har vi liksom kombon, kan man säga.
Bosse Pettersson, vår kollega, hedersmannen, han bor ju här i Mariefred, nära Hedlandet.
Det är väldigt nära faktiskt. Är det? Ja. Det är väl bara ett par kilometer bort. Jag har fått hämta någon hund där borta när de har rymt. Så att, nej, det är väldigt nära.
Ja.
Och båtvägen är det, kan ju inte vara mer än 2 minuter, därför att vi är ute på en halva just nu. Och Bosse bor då på fastlandssidan, om man då så säger, mot Mariefred. Så att tar jag båten över så är det ju, det kan ju inte vara många minuter över dit. Faktiskt. Det är väldigt nära.
Jag får se åt dem att komma hit och rida, för vi sitter på din hästgård, stor, fin gård. Och när jag kom här, då var du i stallet och mockade. Ja,
ja. Ja. Vet du, folk tror bara att man säger sånt, att ja. Man... För jag har sagt vid något tillfälle att jag älskar att gå i jeans och i gummistövlar, att jag trivs bäst på landet och sitta i traktorn och så. Men jag gör verkligen det. Jag tankar mitt batteri i stallet. Så länge jag får göra saker i min takt och inte är stressad och måste liksom hålla ett tajt schema, då blir ju allting betungande. Men om jag har en hel dag på mig och vet vad jag ska göra och vad det tar ungefär för det att bli gjort, då trivs jag ju helt fantastiskt.
Men det verkar vara mycket att göra. Jag kom här så står hästbussen, eller vad det kallas det för.
Ja, hästlastbilen.
Ja, hästlastbilen. Och där ser det ut som det behöver mäckas lite. Och du står i stallet, det är hästar som går runt i hagen här.
Ja.
Och jag fick nästan dåligt samvete när jag kom och störde dig.
Nej, herregud. Nej, men det är många bollar i luften och många järn i elden och alla klyschor på en gång. Det är jättemycket att göra. Framförallt så håller vi på att försöka omvandla den här lilla familjegården som det har varit tidigare till en riktig träningsanläggning för hoppryttare. Och det gör man inte på en dag, och det kostar otroligt mycket pengar, och det gör ju att både min sambo Pontus och jag måste ju lägga ner våra själar, för att vi har inte råd att låta alla andra göra jobbet åt oss, utan vi måste ta i själva. Så att det är väl 13 hästar på gården just nu, varav 9 är i träning. Så att Pontus rider 9 hästar varje dag, mer eller mindre. Och jag bistår honom så gott jag kan, och så mockar jag och sitter i traktorn. Och, ja, men det har, jag måste säga, vi flyttade in i augusti och jag var mest rädd för vintern, därför att det är ofta mycket som kommer där till och det blir extra besvärligt när vintern kommer, men det har gått väldigt, väldigt bra, så nu ser jag an våren med tillförsikt och det ska bli, nu ska vi liksom, när kärlen släpper i marken så ska vi byta ut staket och vi ska fixa. Och just nu så är det små projekt över hela gården, så ser ut lite som en byggarbetsplats. Men det ska bli väldigt fint, hoppas vi.
Ja, vi har ju Mälaren på ena sidan. Så tittar jag förbi dig här. Då ser vi rakt in i hopphuset.
Ja.
Ja, så vi sitter i ditt kök, så du har utsikt på hopphuset på ena sidan och sjön på andra.
Ja. Ja. Ja, och framförallt måste jag säga, för att jag tror det här stället var till salu väldigt länge för ganska mycket pengar, och de fick inte det sålt. Och jag tror att det har att göra med att här finns inget separat hus, utan här bor man ovanpå stallet, för det gör vi verkligen. Och på nätterna eller på kvällarna så hör vi hästarna frusta där nere i stallet, eller om de skrapar eller om det är någon som slår. Och det är ju lite speciellt, och jag tror att folk med mycket kapital tror jag har någon slags... det vet jag inte, men att det kanske är lite tjänstebostad att bo ovanpå stallet, jag vet inte. Det här bestod av, den här ytan ovanpå stallet bestod av 2 lägenheter och en liksom konferensdel. Och där har vi slagit ut en vägg och tagit bort lite kök och gjort om, så att det är en stor våning nu till oss och de 3 barnen. Och så är det en etta till personal som kan bo. Och så är det ett konferensrum för när min sambo har kurser och elever eller föräldrar som vill komma upp och ta en kaffe medan deras barn rider. Och från konferensdelen och vårt kontor så ser man in i ridhuset, för där är fönster. Så att, och det betyder också att om barnen är ensamma på ovanvåningen när vi är i stallet så kan de alltid öppna ett fönster och säga att vi behöver hjälp för det har hänt någonting. Eller Ben har bajsat brukar vara det mest populära. Jaha, och så får man hoppa av hästen och gå upp och torka då för att Ben 4 år har bajsat. Och de tycker att det är fantastiskt. De tycker att det hade varit ännu bättre om vi hade haft en brandstång ner. För då tycker de att om det är väldigt bottom så kan de åka brandstång ner i stallet. Då har vi sagt att det kanske är lite att ta i, men att vi har lovat att som kompensation så ska de stora barnen har nämligen varsitt rum som är sammanhängt med en balkong. Och då sa vi att det blir ingen brandstång, men vi lovar att vi ska fixa en sån här rutschkana i form av ett rör, en sån här ner. Så att, och då får det vara, ifall det börjar brinna eller ifall det är bråttom ner till mamma och pappa, så får de ta rutschbanan ner.
Det här projektet och din sambo Pontus, han vill tillbaka till landslaget.
Ja, det vill han.
Ni tränar hästar, gården, tre barn. Mm. Hörde de lite i bakgrunden här ute i Norrpan Bulle.
Ja.
Och sen tv-jobbet.
Ja, men alltså den här våren är ju väldigt intressant. För att det är ju mycket projekt på gång på MTG just nu. Jag började allting med handbolls-EM i 3 veckor i Kroatien och sen hem, och då satte ju Champions League igång direkt, och det är ju mycket resande och mycket matcher och sen förberedande för hockey-VM då som startar i maj och så lite Premier League-studio däremellan och så varit inne och fått känna på Pittsburgh mot Philadelphia i NHL-studion och sen lite handbollsmatcher och lite. Så att i juni tror jag att jag har en handbollsmatch då och en kvalmatch för damerna i början på juni och efter den så känner jag att jag ska säga och så andas ut, för den här våren är fullspäckad men det är ju så roliga saker så det är svårt att bli slutkörd faktiskt.
Din hästlastbil står där ute. Du ska till Belgien. Det går ju inte, så jag. För du och jag ska ut och resa nästa vecka. Du och jag, Glenn, ska till ja, vi skulle, jag trodde vi skulle till både och. Ja. Men det visade att du skulle inte till Italien. Men du ska till England. Mm. Från Belgien direkt. Och när vi var ute senast, då flög du från, då flög vi, sa vi adjö på, från varandra, till varandra i Barcelona. Och du skulle flyga till Göteborg för det var någonting där med hästarna. Så att det
Det är ett evigt pussel. Nu ska vi ner till någonting som heter Sangersheide som är en av de finaste tävlingsplatserna i Europa, i Belgien. Och Pontus ska tävla och vi barnen har påsklov så då passar vi på att vara där nere. Och då flyger jag till Manchester och gör den matchen och sen flyger jag tillbaka till Belgien igen och så är vi kvar ytterligare några dagar och sen åker vi hem. Och sen hinner jag väl i princip komma hit och ställa in hästarna i stallet och sen ska upp och så 6:55 ska flighten gå till, för det är Champions League veckan efter också. Och då är jag iväg både tisdag och onsdag. Så att, nej, det är ett evigt pussel men det är väldigt roligt.
Mm. Du är uppväxt i Stora Hammars församling i Vellinge.
Mm.
Och du berättade för mig att du är uppväxt på en gård också, så det här är ju ingen, det är inga nyheter för dig.
Nej, det är det inte. Jag är uppväxt nere i Skanö Falsterbo som ligger så långt sydväst man kan komma i det här landet. Och där blev mitt hästintresse väldigt snabbt, väldigt stort. Och det ledde till att min mamma och pappa tröttnade på att skjutsa mig hela tiden till stallet för att jag skulle rida häst och så. Så att de köpte faktiskt gård som inte var hästkunniga. Så att, och det känner man så här efterhand när man själv är förälder att det är ju en otrolig uppoffring att göra. Så vi bodde på, när jag var 12 så flyttade vi till gård.
Mm. Vad jobbade mamma och pappa med förresten?
Pappa är civilingenjör i grunden och har jobbat jobbat med det typ. Han har jobbat på Sydkraft heter det i alla år, det finns inte länge. Det heter väl E.ON idag. Mm. Och mamma har varit hemma med oss och när min lilla syster började bli stor så började hon jobba lite grann för att hon tyckte att det var kul och då jobbade hon i någon liten butik inne i Malmö som sålde tantkläder som jag säger, hon blir arg om jag säger det, exklusiva kläder för äldre. Så att vi flyttade ut på gård och där var det ju så att då blev det, eftersom mamma och pappa inte kunde så mycket häst, så blev det ju så att jag fick
Nu kommer Ben här.
Jag kommer Ben ja. Och letar efter Bastian. Du smyger va? Det blev ju mycket så när vi bodde på gård att det var jag som fick dra hela lasset alltid. Det spelade ingen roll om jag hade 39 graders feber, för hästarna var ju tvungna att mockas i stallet och ge mat och allt det där. Och mina föräldrar, de lärde sig efterhand, men de kunde inte, de var ju inte hästmänniskor. Så att det var ett väldigt ansvar på mig. Så att när jag fyllde, och jag hade väldigt bra hästar ska vi säga, som junior. Och satsade väl på att komma med och få en plats i juniorlandslaget. Men och jag har analyserat mycket så här efterhand varför jag aldrig tog mig till landslaget, därför att jag hade väldigt bra hästar och jag tränade för Sveriges bästa tränare Jan Avanius, och jag hade det liksom förspänt, föräldrar som betalade och jag hade allting förspänt, men jag tror inte att jag hade inte viljan nog alltså. Jag tror inte att jag hade drivet. Ja, men det var kul att vinna, men liksom slitet, jag tränade inte mina hästar tillräckligt bra i veckan. Det var kul att tävla på helgen, men jag var inte riktigt villig att lägga ner det jobbet som krävdes däremellan. Och jag tror att det är därför jag aldrig blev landslagsaktuell. Men jag vet att jag var en sån där, för jag gick över på stor häst. Man tävlar ju oftast ponny tills man är 18 och sen går man upp och tävlar stor häst som det heter. Och jag gick över redan som 13-åring för jag var väldigt lång. Och som 14-åring tror jag var med och red Elitallsvenskan, som är det högsta man kan rida då i laghoppningar i ridsport. Och då vet jag, det var liksom lite snack om mig då, för att jag var så ung och var uppe på stor häst och ändå var uppe och konkurrerade. Men det gick aldrig riktigt hela vägen, men idag känner jag ju att jag har det drivet som jag hade behövt då. Det har jag ju idag för att se till att Pontus blir bäst. Alltså, så jag lägger ner otroligt mycket energi och jobb på att skapa bästa förutsättningar för honom att kunna lyckas, så att vi ska kunna bygga upp någonting riktigt, riktigt bra här. Så att nu har jag ju det drivet, men jag hade inte det då. Så att när jag var 19 så ville jag ta efter gymnasiet, var jag ganska skoltrött och ville ta ett sabbatsår och satsa på. Jag gick naturvetenskaplig linje.
Det är ju svåraste.
Ja, men ja, och det är därför att alla är, ja, jag var jätteduktig i skolan, men jag var väldigt slö på gymnasiet. Så att det blev väl kanske lite för mycket med hästarna också. Men jag menar, både min syster är civilingenjör, min brorsa är civilingenjör och pappa är civilingenjör och alla är matematiker och bossarna är med i Mensa och alla är ju väldigt lagda åt det hållet, och det är jag också. Men jag brann ju tidigt för idrott, så att, och jag ville ta ett sabbatsår och satsa på hästarna och komma med i landslaget, och mina föräldrar sa att högskola är viktiga. Så att, då sökte jag in på GH, som gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, och kom in och sen lämnade jag hästarna, för sen upptäckte jag en ny värld, nämligen Stureplan. Så att, och där var jag ju kvar ganska länge, bodde i Stockholms innerstad och levde verkligen livet, för då levde jag ju ut, jag hade ju liksom haft ansvar för hästarna i de åren vi hade bott på gård. Så att jag körde hjärnet och flunkade en del tentor, men jag tog ju igen dem sen. Och sen började jag jobba, och sen har jag varit ur hästarna, så att jag har varit borta från hästarna egentligen i 15 år. Så att, så nu är jag tillbaks.
Hade du tid med några andra idrotter då? Eller var det bara det?
Nej. När jag var liten så gjorde jag allt. Jag spelade tennis och basket och dansade ballett. Men och red då. Men ganska tidigt så blev jag hästtjej. Så att dansen behöll jag lite, jag gick på jazzdans när jag blev lite äldre och sådär. Men sen fick jag släppa det också. Så det var ju. Men ridningen är ju, det tar ju extremt mycket tid. Det är ju verkligen en livsstil som alla säger. Det är ju liksom inte riktigt en sport, utan det tar mycket tid. Så att. Ja, nej, men det är. Nu när jag är tillbaka så det låter ju oerhört patetiskt. Så du får ta för vad det är. Men det känns ju verkligen som att jag har hittat hem. Liksom, att jag är hemma igen. Därför hästarna har ju, jag har ju saknat den kontakten. Alltså det första när jag flyttade till Stockholm var ju såhär, jag är fri liksom. Jag har inga tider att passa och jag kan vara ute hur länge jag vill. Och ingen ska upp och fodra hästarna klockan 7. Utan jag kan liksom vara ute till 7 på morgonen. Vilket det säkert var ett par gånger också. Men sen efterhand så kom det ju en tomhet och en saknad. Som jag väl kanske inte riktigt kunde definiera. Men... Men sen var det nog faktiskt i samband med att min dotter blev sjuk som jag började känna att jag behövde ett andningshål. Och då blev det i stallet. Så att då tog jag upp ridningen.
Kände du när du var klar med Stureplan då? Känner man sånt?
Ja, sånt känner man. Alltså sånt känner man när man blir mätt på sånt där. Ja. Ja, men jag levde verkligen, jag levde livet och träffade sen Isabellas pappa som också tyckte att det var väldigt kul att gå ut. Så tillsammans var vi ute jättemycket. Egentligen fram tills dess att Isabella kom för 10 år sedan. Så att, och sen kände jag att nu har jag gjort mitt. Och det har jag verkligen gjort. Så att jag är ingen sån som kommer få någon 50-årskris att man ska uppleva det man missade i ungdomen, för att jag har fått min beskärda del av det. Så ja. Att, ja.
Men du saknar inte Skåne så?
Nej, inte alls. Inte alls faktiskt.
Det är fint där nere i Skåne.
Ja, men det är en jävla jättefint. Blåst alltså. Alltså ja, försök spela golf på Falsterbo golfklubb, det är ju helt... De som är proffs där, de slår ju ut med järn 2 och järn 3, medan de andra som är amatörer plockar upp driven. Det blåser ju så otroligt mycket. Så man måste verkligen lära sig att spela under vinden och så är det vatten överallt. Nej gud, usch.
Ja, men du spelar golf också?
Ja, jag spelar golf. Jag började spela golf. Nej, det gör jag inte nu. Nej. Inte sen vi flyttade till gård, men innan det så spelade jag ganska mycket. Och med Isabellas pappa så spelade vi nog ett tag när vi spelade som mest. Så spelade vi säkert 3 runder i veckan under hela sommaren. Men sen när man fick barn och sen när hästarna kom in i bilden så har det inte blivit så mycket. Men är vi på semester och åker till Spanien till exempel så tar jag gärna med klubborna och går en runda eller två, för jag tycker att det är väldigt, väldigt härligt. Så att, och jag märkte också när jag spelar så här lite spadigt så kommer inte mitt fruktansvärda temperament fram.
Alltså, utan,
jag har ju ett jävla temperament. Ja, det har jag.
Ja, berätta.
Jag svär också lika mycket som Erik Edman, ska jag bara säga. nej, men alltså jag är ju inte så konstruktiv på golfbanan, det har jag märkt. Utan jag blir ju... Alltså jag tycker ju i och för sig själv, för att om jag har sträckat tredje hålet på raken till exempel, då, och jag tycker ändå att jag har gjort mitt bästa och liksom att det är stolpe ut hela tiden, då lackar jag. Då tappar jag till mitt humör. Det bästa är om jag går ut själv och frågar en treboll eller en tvåboll om jag får lov att gå med. För om det är människor som jag inte känner, då kommer ju inte humöret fram, för att det skulle jag aldrig våga. Men går jag med Pontus till exempel, då är det ju världskrig innan rundan är över. Nej, faktiskt inte mot varandra så. Det är klart att vi räknar poäng, men det är inte det som gör mig arg, utan det är ju när jag inte presterar och när jag inte får det att fungera, och jag tycker att jag försöker både det ena och det andra. Men
vad är det för handikapp förresten?
Alltså jag är en sån som spelar på ett slag över par, alltså jag har 18 i handikapp, så att det
är väl okej för nästan jag har inte spela.
Nej, jag vet inte om jag skulle våga spela på det, men det var mitt mål som jag satte när jag började. Så satte jag som mål att jag skulle ta mig till 18, för jag tycker just ett slag extra på varje hål passar mig. Jag vill inte jaga par och sånt. Att gå runt på bugge, det tyckte jag var ganska lätt. Men jag började spela golf väldigt sent i livet.
Vad innebär det?
Ja, vad kan jag vara? Ett 27 kanske? 28? Alltså mot 30-hålet till. Och då stod jag var duktig och stod mycket på driving range. Och då hade de en driving range i Årsta utanför södra Stockholm. Och där stod jag ju och högg. Och då var jag på någon, jag tror att det var en 3 kronors upptaktsträff, och träffade några Stockholmsbaserade hockeyspelare där, som då hade noterat, ryktet gick att jag hade börjat spela golf. De kallade mig för huggan, och det var väl därför att min driver då, eller min svingkurva var inte optimal, utan jag stod och högg liksom på driving range, så det fick jag äta upp i många år. Så att, och sen vet jag var nere någon av de första rundorna skulle göra, så var jag nere i Skåne på Ljunghusens golfklubb och skulle gå ut, och då var det några killar som satt vid en bänk, de var kanske i 10-årsåldern. Och då fanns det ett program på trean som heter Golfresan. Som ju var ett semesterresmålprogram fast med golf i fokus, som jag hade fått vara med på. För de ville ha en nybörjars perspektiv på allting. Så stod jag där och skulle gå fram på damtid. Och de här killarna som var då någonstans 10-12 år satt och skulle vänta på sin tid. Det här var ju på första utslagstid. Och då sa jag lite på skämt att killar, nu får ni hålla koll, för att man vet aldrig riktigt var min boll hamnar någonstans. Det var ju Skåne, så att det kan ju bara sägas på så här dryg skånska att bara, jag vet, vi har sett golfresan. Ja, det var ju precis den självförtroende boosten man behövde. Så där, vet jag, luftmissade typ första slaget för att man blev så provocerad. Så att, men golfen är kul tycker jag, och det är härligt sådär att få komma ut. Det är ju samma gemensamma nämnare med stall och ridning, det är ju att man kommer ut och fiskar luften mycket.
Du, hur kom du in på TV? Jag har läst mig till att du började som vikarie på Sydnytt.
Ja, det gjorde jag.
Berätta.
Världens bästa skola faktiskt. Och jag var färdig då på GH, där hade jag läst 160 poäng. Och sen hade jag läst Poppius journalistskola efter det, som är en sån här som man läser på kvällstid. Så jag gick på Poppius samtidigt som jag gjorde sista terminen på GH, så gick jag första terminen på Poppius och så gick jag tre terminer på Poppius. Så att jag var ju då, hade både läst journalistik och var idrottslärare i grund och botten. Och då fick jag höra av en väninna att Sydnytt sökte en lokal reporter som skulle göra bara sport. Då hade de två killar baserade i Malmö som levererade till Sportnytt och Sportspegeln, som heter Roger Blomqvist och Björn Hedman.
Mm.
Men Sydnytt blev liksom lite lidande av att de alltid levererade till Stockholm och inte så mycket med lokal förankring. Så att, då sökte jag det jobbet och fick göra ett provjobb som blev väldigt bra. Jag var själv väldigt nöjd med mitt första TV-jobb, och jag hade ju inte
på Poppius.
Ja, det var ett provjobb av en skånsk boxare som var väldigt talang och som hade ju vunnit junior-SM.
Vet du vad mitt första jobb var? Mitt första jobb var för Radio Värmland, damcurling i Stocksunds ishall, lag Elisabeth Högström. Jag hade bara för att alltså, var därför det är så kul, första jobbet. Vad var det? Ja, det var boxning. Okej.
Okay. Men det var väldigt kul, och han var dessutom väldigt unik därför att han hade satsat på simhopp först och sen boxning, och då menar han på att just mycket av hans kroppskontroll hade han ju fått genom simhoppet. Och balansen och allt det där. Så vi fick ju honom till simhallen och vi fick visa några hopp från trean där. Och dessutom i boxningslokal i Höllviken. Så att det var ett häftigt jobb på det sättet. Men naturligtvis så valde jag ju, det är kanske det enda, jag skulle nog inte vilja se reportaget idag, för jag valde ju Eye of the Tiger. Och det känns ju så här i efterhand som att det var ju allt annat än inspirerande.
Hur gick det för den här killen sen? Har du koll på
Han vann någon junior-FSN till, och han var uttagen i någon, vad kallar man det, OS-satsningstrupp. Va? Det finns någon, vad heter det, som IOK presenterar idrottare som de satsar på. Så att han fick någon pengar och medel för det, men sen vet jag faktiskt inte vad som hände. Men då fick jag chansen, så då var jag ju vikarie där. Och var där ett år och levererade till Lilla Sportspegeln och levererade någonting till stora Sportnytt också ibland, men mest i Sydnytt. Och det var väldigt, väldigt kul. Mm. Jätteroligt. Och sen fick man då reda på att Björn Hedman skulle sluta, och då blev den tjänsten ledig, så den sökte jag. Och jag tror i slutändan att det stod mellan mig och Rickard Ekman som sedermera fick tjänsten. Och när jag inte fick den så kände jag lite att jag ledsnade, och sen fick jag då, och så hade jag ledsnat på Malmö, för då hade jag bott i Stockholm i 5 år, och så kom jag ner och bo i Malmö igen, då var jag rätt så sugen på att flytta upp igen. Jag hade kvar min lägenhet, för den hade jag hyrt ut. Så, och då fick jag höra att TV3 skulle, för då hade man TV3 direkt, kommer du ihåg de nyheterna? Ja, som skulle vara som TV4s nyheter eller Rapport och Aktuellt, fast med en twist. Så att det var så här mycket happy nyheter, det var mycket annorlunda nyheter. Och då ville man starta Sportnyheter som också skulle ha en twist. Och så då åkte jag upp och träffade P.O. Gulle som då var sportchef på den tiden, och fick också göra ett provjobb. Och då fick jag att jag skulle göra någonting inför AIK Fiorentina. Det här var 99 när AIK var i Champions League. Och då hade jag ju läst mig till att Pontus Kåmark hade spelat i TV-pucken i Västerås i samma lag som Daniel Rydmark och ja, det gänget.
Han var jättebra. Han tror han blev vald till Västmanlands bästa ishockeyspelare.
Ja, och han har berättat efterhand att, att det var svårt för honom att välja mellan hockeyn och fotbollen, men han blev ju tvungen att göra det. Så då fixade jag så att han fick träna med AIK i Globen. De tränar ju alltid på Hovet, men han skulle få komma in i Globen. Och då försov han sig. Så han missar ju den tiden. Och nu när man känner Pontus så vet man att det är ju inte omöjligt att han gör det ibland. Men han kom ju precis när träningen var klar och vi lyckades få till ett ganska roligt rep ändå. Det var ju mitt provjobb så jag var ju lätt stressad. Och då satt jag i redigering hur länge som helst och på den tiden så hade man betakassetter, liksom kassetter stora som uppslagsverk som man stoppade in i redigeringarna och bandredigerade. Det tog lång tid. Man brukade säga att en minut tog en timme att redigera och det här var väl kanske 3:30. Så det kanske skulle ta 3,5 timmar normalt sett, men det tog säkert 2 timmar till för att det var mitt första jobb. Men det blev väldigt kul och jag skulle spela upp det för P.A. Gulle då, och precis när P.A. skulle titta på det då kommer Claes Åkesson in som då var kanalens superstjärna och som jag såg upp till otroligt mycket, så att jag blev lite starstruck där och då, jag kommer ihåg det, och otroligt blåsande om kinderna när han kom och skulle också titta på jobbet. Och så tittade de på jobbet och så var det liksom tyst efteråt och så tänkte jag, åh. Och så tittade jag lite bak så över axeln liksom, och då stod Åkesson och liksom lite nickade och med en min som att det där var inte så pjåkigt ändå. Och då kände jag så här, men det gick nog rätt bra. Och då fick jag jobbet. Så då skickade de ner mig till, bara en vecka senare fick jag åka till Barcelona när AIK skulle möta Barcelona borta. Och med någon spansk fotograf. Och AIK var på någon camp som var utanför Barcelona uppe i bergen. Och fotografen pratade inte engelska och hans lilla Fiat gick sönder och det var på vägen upp och det var bara kaos. Men jobb blev det i alla fall och sen blev jag kvar till 2003 på trean. Så att, jag fick uppleva hockey-VM och Champions League och världens starkaste man som var väldigt roligt att göra på så här udda platser i världen. Och Guinness Rekord-TV med Harald Treutiger. Jag fick chansen att göra väldigt mycket.
Ja, och du vet, jag läste ju här. Du blev till och med Sveriges sexigaste tjej där 2001. Hur var det då?
Det där är ju så subjektivt och så. Ja,
men
det
var slits.
Det där är ju, för det första är ju inte det sant, utan de väljer ju någon som är lite het just då. Och då tyckte de väl kanske att jag var lite upcoming då. Men och de ringde och frågade och då sa att det här måste jag ta med min chef. Så att då ringde jag PA och så sa jag, vill vi göra det här? Därför att om jag säger nej, alltså villkoret var ju naturligtvis att jag skulle ställa upp på en fotografering. Och hade jag sagt nej till det så hade jag väl hamnat på plats nummer 37 eller 68 eller vad det nu kan vara. Och då diskuterade vi PA Gulla och jag och Marianne Djuric som var presschef på trean pratade om det. Och så sa vi, men det här gör vi, det här är kul liksom. Och så sa vi ja till det. Och så skickade jag faktiskt PA med Marianne på fotograferingen. Och det var otroligt skönt att ha med henne. För att hon fick ju vara the bad guy. Och säga nej, det där är för mycket exponering. Och nej, inte för mycket ben och inte för mycket bröst liksom. Så att det blev ju väldigt snällt det där. Så att,
hur het var du på Stureplan efter det då? Måste jag ärligt säga.
Alltså jag har aldrig märkt av. Nej, jag tror inte.
Ja, men vill man vara till Sverige 60 och hänger på Stureplan så det måste vara en fin eloge där.
Alltså jag har aldrig märkt av det där faktiskt alls. Jag vet inte, men killar, pojkar, män har aldrig varit särskilt benägna att komma fram och prata med mig. Antingen för att de inte vill eller att de inte vågar eller jag vet inte. Sen har jag i sig nästan alltid också varit lite i sällskap med någon annan alltid. Jag har inte varit på tumman hand särskilt i några längre perioder i mitt liv, så det är väl kanske det också, man alltid står och har någon bredvid sig så. Men det är klart jag har varit ute med tjejgäng också, men det är aldrig någon som har, nu tar jag en muffin sen.
Jag gör det.
Nej, jag har inte känt mig het alls. faktiskt. Nej, någon gång. Nej.
Du har ändå blivit var. Så,
men
det ändå
ja, blivit. Men jag är ju liksom, jag tycker ju ändå att jag har så pass mycket i skallen så att jag inser ju liksom det är ju inte så att svenska folket har röstat fram det där, utan det är ju slitsjuren som har kommit fram till det, och då tycker de väl att jag var het just då. Så att, nej, men det var jätteroligt, och det var ju som en egoboost kan man säga, för man hade en hel dag. Faktum var att fotograferingen skedde på Gripsholms slott, ja, som ligger då ja. Ja, inte en driver iväg, men
ganska nära.
Ja, ja. Fem driver iväg.
Ja, ja.
Sjövägen.
Ja, ja.
Det ligger ju väldigt nära, för det ligger Mariefred.
Ja.
Så att nej, men det var klart att det var kul, men det blev ju mycket, det blev ju mycket skriverier om det också naturligtvis, alltså negativ publicitet, men jag tyckte ändå, jag alltid kände mig så trygg i rollen som sportreporter, så att jag har, det har inte bekommit mig. Så att det är Linda Skugge då som var arg och kallade mig för att sorry Susanne, du är bara en slitsbrud. Jag vet inte vad det innebär, men jag har ingen aning. Det är väl den enda som har förföljt mig lite sådär.
Du, vi får ju alla kritik. Positiv och negativ kritik. Jag läste någonstans att Mats Olsson hade skrivit någonting. Du blev lite ledsen när du var ung reporter. Att, hur har du blivit mer hårdhudad så att säga under tiden, eller har du blivit det?
Jag har blivit väldigt förskonad faktiskt, ska jag säga, ifrån negativ kritik. Det jag får höra mest skit om, det är ju min skånska när det gäller från tittare. Och när det gäller, ett tag så var det ju nästan en jakt i tidningarna. Jag vet inte om du kommer ihåg, men ett tag så skulle alla utväl skriva sport i tv.
Ja, jag kommer ihåg det.
Alltså nästan varje dag. Det blev ju liksom... Men jag har ändå liksom lyckats gå lite under radarn hela tiden, tror jag. Så och Mats Olsson skrev att... Och Mats Olsson har ju alltid sett upp till väldigt mycket. Och han skrev att Glenn Hysén och Susanne Sjögren är TV3s svagaste fotbollskort, tror jag att han skrev. Och när det gäller mig själv så tror jag så här i efterhand att han inte var ute och cyklade. Därför att det är väl det enda jag kan säga. Jag ångrar aldrig någonting som jag har gjort. Men Champions League blev... Jag kastades in i Champions League-studion därför att Claes Åkesson skulle göra Melodifestivalen för SVT. Så trean gick med på att dona ut honom en vår till Melodifestivalen. Och jag tror att det var första året när Melodifestivalen blev så här, att det var fyra avsnitt och sen var det en final. Innan var det ju bara en enda. Och det innebar att han skulle vara borta hela våren, och jag tror att det var många som räknade med att de skulle kliva in. Och unga tror jag var egentligen självskriven att kliva in som programledare istället för Claes. Men man valde mig, och det tror jag i efterhand kanske att det var för tidigt. Jag har inte sett de sändningarna i efterhand heller, men eftersom jag litar på Mats Tolsons omdöme så var det nog så att jag var sämst just då. Fast jag insåg väl inte det, och det gjorde ju att det sårade naturligtvis att läsa att han tyckte att jag var kass. Men jag har faktiskt klarat mig ganska bra, och jag tycker att jag blir fortfarande ledsen om någon skriver någonting elakt. Det är klart att jag blir det. Men jag har ju blivit lite mer benägen att torka av det från axlarna på gamla dagar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här frågan är nästan oundviklig. Du kom ju in då som tjej i TV, i sportvärlden. Och sportvärlden skrek och skriker väl fortfarande efter duktiga tjejer. Hur tycker du att det har varit? Tycker du att det har blivit behandlad annorlunda eller sämre? Eller har det varit jobbigt? Eller?
Nej, jag måste säga att jag har haft fantastiskt kul från dag ett. Och jag har alltid blivit behandlad som en i grabbgänget. När jag var med på hockey-VM med trean för många år sedan, då var vi 43 stycken som representerade TV3. Vi var tre tjejer. En skripta, en produktionsledare och så jag. Så att det var ju också extremt grabbigt dessutom eftersom det handlar om sport. Men jag har alltid trivts väldigt bra i den miljön och jag har hakat på den jargongen som har varit också, vilket gör att jag är ju liksom en dinosaurie egentligen, därför att nu märker jag ju när 90-talisterna kommer in på arbetsmarknaden så möter man dem och så de sätter ju ner foten på ett helt annat sätt och tänker på ett helt annat sätt än vad jag gör. Så jag känner mig liksom, jag känner mig nästan gubbsjuk alltså när jag möter dem, därför att jag har hängt på lite den jargongen som har varit i alla år. Nej, jag har inte, jag har haft jätteroligt. Jag har aldrig känt mig särbehandlad för att jag är kvinna. Aldrig. Jag däremot på det sättet kanske att, som i det här Champions League-fallet, så har kanske att de valde mig istället för att åka unga därför att det var coolt med en ung tjej. Och det låg väl mig kanske mer i fatet då. Där kanske jag borde ha blivit, hade varit, alltså jag kanske borde ha varit klokare och sagt att nej, jag är inte redo för det här. Men alltså det gör man ju inte. Det är klart, får man den frågan att leda Champions League. Och det var dessutom ett slutspel med kvartsfinal och semifinal och final. Det är klart jag sa ja. Så att utan att tänka på någon konsekvens av det. Så att ja, nu har jag glömt vad frågan var.
Om du upplevt det här, var det MeToo som det,
nej, 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 inte alls. Absolut nej. Inte. Alltså inte alls. Sen är det klart att där är folk som har liksom insinuerat det ena och det andra, men det är aldrig så jag har tagit illa vid mig. Och det har varit mycket tränare faktiskt, alltså inte kollegor, utan det är mer att det har varit tränare för hockeylag eller fotbollslag. Aldrig från aktiva och aldrig från kollegor. Aldrig någonsin. Aldrig någon kollega som någonsin ens har stött på mig. Eller så har jag inte fattat. Men, så att jag har haft, och jag menar, när vi var på hockey-VM, nu vet jag Per Gulle blev vansinnig, men när vi var på hockey-VM
han
i Ryssland,
han har varit med i podden redan, så han kan försvara sig.
Nej, men när vi var i Ryssland till exempel, i Sankt Petersburg, så var det mycket så att de klubbarna som var inne där, det var ju sådana klubbar där tjejer serverade drinkar med brösten bara liksom. Det hängde lite ihop. Och jag hängde med överallt, och jag har aldrig känt mig förminskad eller liksom förelämpad, eller då hade jag väl inte följt med i så fall, utan jag har bara haft kul liksom. Så att nej, jag har bara goda erfarenheter.
Men du, Susanne, sen lämnar du 2003 TV3 Viasat för att gå till TV4. Hur gick den värvningen till?
Ja, alltså hela TV3-redaktionen, jag fick frågan om jag ville flytta till Nya Zeeland 6 månader. Därför att Stenbeck hade köpt en America's Cup-båt och ville satsa, och köpt rättigheterna då naturligtvis för att trean skulle sända. Och då ville de att vi skulle sända sportnyheterna ifrån Nya Zeeland under ett halvår för att liksom bygga America's Cup-satsningen. Och Jag tackar nej till det. Och jag är inte, så här efterhand så jag vet inte riktigt varför. Jag har funderat, för som jag minns det så var jag inte i något förhållande då. Så att det var inte så att det fanns någon hjärtevän på hemmaplan som jag inte ville lämna. Men av någon anledning så ville jag inte göra det. Och det är klart att seglingen var ju inte någonting som låg mig varmast om hjärtat. Utan jag har ju alltid varit väldigt fotbolls- och hockeyfokuserad. Nej, jag tackade nej till det och var kvar hemma. Och det behövdes ju jobb hemifrån också. Så, och det var i den vevan när hela TV3s redaktion hade flyttat till Nya Zeeland. Och P.A. Gulle som var min chef var ju på plats där nere. Då blev jag kontaktad av Artur Ringet på fyran. Och frågade om jag ville komma över till dem. Och då skulle de starta en ny kanal som heter TV4 Plus. Och undrade om jag ville dra igång sportnyheter i den kanalen. Tillsammans med Rickard Sjöberg. Och Harald Treutiger skulle väl också över till att vara något ankare för den kanalen. Så det var egentligen ingenting alls med TV4. Utan det var den här nya kanalen. Men jag såg ju direkt att det fanns en chans att liksom, gå från steget från TV4 Plus till TV4. Såg inte jag som så stort att ta. Så att jag tvekade inte utan tackade jag. För jag var ju absolut redo för nya utmaningar tyckte jag. Och jag vet att PA var väldigt ledsen av att jag bara ringde och meddelade att jag hade tackat ja till fyran. För han hade nog gärna fått en chans. Han kände ju sig... Och Sido satt långt borta på andra sidan jordklotet. Och han kände väl också, gissar jag, att de hade hjälpt till att bygga upp mig som sportprofil. Och sen lämnade jag. Så jag förstår att han var besviken. Och jag var väldigt lojal med honom och tyckte att han var en fantastisk chef. Och väldigt duktig på att få en härlig stämning på en sportredaktion. Och skapa lojalitet för kanalen och för de man jobbar för. Jag blev satt i karantän på en gång. Så jag var i karantän i 2 månader innan jag sen fick börja jobba på TV4. Sen var jag 15 år på fyran och fick ju då jobba med fotbolls-VM och fotbolls-EM och friidrotts-VM och friidrotts-EM och damernas VM i fotboll och EM och, så att, och fått göra Nyhetsmorgon och fått göra Fotbollsgalan 2 gånger. Nej, men det har varit väldigt, väldigt roligt. Det har det. Mm. Så att, men nu är jag liksom hemma igen.
Nu är du hemma igen. Ja. Ja, och du kände dig lite i frysboxen, lite sidstav. Du kände inte att du fick någon... Du vill ha lite mer fart under galoscherna, förstår jag.
Ja. Mm. I ärlighetens namn så har jag någonstans, hade jag nog någonstans placerat mig i den där frysboxen själv. Mm. Därför att jag hade ju allting förspänt kan man säga tills jag fick mitt första barn. Och då var det viktigt för mig att barnen kom i första hand. Så att när Isabella var 4 månader så kom jag ihåg att Ola Wenström sa upp sig och gick till Viasat. Och då blev hans tipslörda plötsligt vakant. Så att jag flög runt med Isabella. Vi hade små chartrade flygplan och åkte runt med henne. Och jag bytte bajsblöja vid ett tillfälle i det där lilla planet. Det var inte uppskattat av gänget där. Men i övrigt så var jag ju mammaledig. Och det betyder att jag ville ju inte åka iväg på mästerskap. Det tackade jag nej till för att jag tyckte hon var för liten. Så att där och då tappar man ju andelar, så är det. Man tappar mark och det kommer alltid in någon annan som gör det minst lika bra som man själv gör. Och sen blev hon sjuk när hon var 2,5 och då var det ju bara hennes sjukdom som... Ja. Då handlade det ju bara om att få henne frisk.
Cancer.
Ja, hon fick cancer. Ja. Och då tackade jag nej till allting för jag kunde inte. Och sen kom jag tillbaka igen och så började jag få lite andelar igen. Och sen så blev jag ju gravid igen med Ben och fick tacka nej till grejer. Och har liksom tackat nej till sådana resor som har inneburit väldigt mycket långjobb. Eller att man är borta i 6 veckor på fotbolls-VM. Det är svårt när barnen är små. Jag gör inte det i alla fall. Andra kan göra det, men jag kan inte göra det med gott samvete. Så någonstans så har jag ju liksom byggt upp det här själv. Så att nu när Ben är 4 och barnen börjar bli så pass stora så att de vet att mamma kommer hem igen. Så var jag redo att ut och göra roliga grejer igen. Det var ju bara det att då var jag ju omsprungen gånger 4. Så att det fanns ju liksom inte någon direkt öppning på 4:an. Utan det, och plus att jag var väldigt, väldigt trött på att jobba morgna. Men det var också det att jag hade bett om att få göra mycket morgna därför att det passade mitt liv väldigt bra att jag kunde hämta först på dagis eller jag kunde hinna med stallet innan klockan var... Jag menar, Ja, alltså de flesta som jobbar morgnar, de slutar klockan 11 och sen går de hem och lägger sig och sover. Så sover de till klockan 3 och hämtar igen sig och hämtar barnen på dagis och är någorlunda funktionsdugliga fram tills dess att det är dags att gå och lägga sig. För min del så handlade det om att jag slutade klockan 11. Då åkte jag till stallet och mockade boxar och red någon häst och hjälpte Pontus. Och sen åkte jag och hämtade barnen och så handlade jag på vägen hem och så lagade jag mat. Och så när barnen skulle lägga sig så somnade jag mitt i Ronja Rövardotter därför att jag var helt slut. Och så har jag hållit på i de senaste 6 åren egentligen. Och det blev ju ohållbart. Så att kroppen sa till slut nej. Jag vill inte mer.
Det kollapsade i 2 tillfällen. Ja. En gång på en bensinstation. Fick komma och knacka på rutan och undra om
ja,
det
hade tankat klart. Till. Ja. Ah, nej, jag vet ju inte. Jag vet ju fortfarande inte riktigt vad som har hänt.
Och en gång här på gården också.
Ja, det var ju på... Ja, precis. Så att, men, och det känner jag... Det är ju inte så många månader jag har varit borta från TV4-huset. Men jag känner liksom på något sätt att det är som en hinna som har liksom... dragits bort från ögonen. Det är en helt annan verklighet. Det är verkligen det. Och alla som jobbar skift vet vad jag menar nu. Och ni som inte jobbar skift, ni förstår inte. Och ni kommer aldrig förstå. För det är... Jag vet, jag har kompisar som säger, men alltså gud, vi fick upp 3:30 för att vi skulle med ett flyg som gick klockan 6. Ja, men en gång sådär, det klarar vem som helst. Men prova att göra det jämnt. Jag gick upp 3:30 för jag börjar 3:30. Hela tiden, varje vecka. Det är tufft alltså. Det sliter otroligt mycket på kroppen. Så att till slut kände jag att jag måste lyssna på vad min kropp säger. Så att, och då blev det... Och precis i den vevan så hade ju Frida valt att lämna trean.
Ja, just det. Det blev en trade där kan man säga.
Ja, det blev en trade. Så att, och jag vet, jag satt och åt lunch med en väldigt god väninna, Petra. Och då sa Petra, ja, men varför ringer du inte till trean och frågar? För Frida har ju... För jag beklagade mig över att jag var trött och inte mådde bra. Behövde byta miljö förmodligen och komma bort från morgonen. Och varför ringer du inte? Och då var jag så här, ja, men om de hade velat ha mig så hade de väl ringt. Och då sa hon, nu får du bara släppa prestigen, och så ringer du. Och då gjorde jag det. Så att, och 2 veckor senare hade jag skrivit på kontraktet. Så att det gick väldigt fort.
Men det var ju en tuff tid. Vi pratade förbi lite snabbt, din dotter här. Men du jobbar mycket. Det är tidiga månader och din dotter blir dålig och blir hemskickad och ja, du blev kallad hönsmamma av någon läkare och till och med, alltså det är, ja, och det tar ju ändå sin man, sin kvinna att göra TV. Du måste ju vara med och allt det andra runt omkring. Hur hanterar du det här?
Ja, men jag måste säga att fyran var fantastisk under den tiden Isabella var sjuk. För de sa så här, nu är du sjuk. Man kan ju då långtidsvabba heter det. Nu långtidsvabbar du och så hör du av dig. Vill du komma in och göra en sändning i veckan så skapar vi utrymme för det. Vill du komma in och göra en sändning i månaden så gör vi det. Och så tar du den tiden som du behöver för att Isabella ska bli frisk. Och det är ju så fantastiskt att få höra det. När man står inför sin livskris som det var. Hon var 2,5 år och de är så små när de är 2,5. Och liksom, och jag har sagt innan att i hennes fall så var det inte cancern i sig som var det jobbiga, utan det var allting som man tvingas utsätta sitt barn för som har med behandlingen att göra. Mm. Och det är nålstick och det är sövningar och det är operationer och det är, hon fick ju cellgifter både intravenöst och intramuskulärt och de, just och oralt sen, men just det som ska in intramuskulärt, det skulle man sitta med en liksom stor spruta som ska in i låret och så ska det sakta injiceras under 10 minuter för hand, det är ju inte någon droppställning då, utan då. Och det spänner och de jämförde att det är liksom som ett getingstick som spänner och spänner och spänner. Och 2,5-åring som får, det är inte jättelätt att få ett barn att sitta still och inte vara ledsen. Så det var tufft och cellgifterna gjorde att hon blev stopp i magen. Och då blev det att de fick ge henne lavemang och då var hon tvungen att upp med en slang i rumpan. Och hon skrek och vi höll fast henne och det kändes ju som övergrepp ibland. Och så fick man säga, men... Isabella, du är så duktig och det här går så bra och mamma är här. Och, ja, alltså det var jättetufft. Det var jättetufft och någonstans så glömmer man cancern på något sätt. För att det är liksom själva behandlingen i sig som är jobbig. Och så att vistas 24 timmar om dygnet på en avdelning där man vet att alla barn här inne har någon form av cancer. Det blev ju liksom cancer till frukost, brukar jag säga. För man kom, där fanns ett föräldrakök där man kunde koka kaffe och göra smörgåsar och sådär. Så gick man dit för man skulle göra sin frukost på morgonen, och så var det någon ny som stod där som man inte kände igen. Och så hej, sa man, och så presenterar man sig och så, ja, vi är här, leukemi, vad är det? Ja, hjärntumör, ja, vad tråkigt, och, ja, kan du skicka saltet? Alltså det blev ju så. Och det var tufft, för att det var barn som Isabella som klarade ganska bra, och sen var det barn som inte klarade. Och det var ju jättetufft. Små flickor som inte grejade. Och då kände man att man fick dåligt samvete gentemot de föräldrarna. Alltså man får ett dåligt samvete för att mitt barn överlevde och deras gjorde det inte. Det är jättetufft.
Hur illa var det då för Isabella?
Alltså Isabella, jag hade ju anat att någonting var fel ganska tidigt. Så jag hade hon hos läkaren redan, jag vet att det var i maj, som de tittade på hennes ben som var fulla med blåmärken och någon små röda prickar där, som jag tyckte var konstiga. Och då blev jag ju avfärdad att det var någon allergi, och blåmärken har alla barn som går på dagis, och jag var bara orolig och sådär. Och någonstans så är det ju så, jag har rannsakat mig själv efteråt, och jag går till läkaren i alla fall för att få min oro inte bekräftad, utan att någon ska säga just det han sa, att du är bara överorolig. För jag har frågat mig själv många gånger varför propsade jag inte på att de skulle ta ett blodprov till exempel, men ja, han sa ju det jag ville höra på något sätt, så att det var ju lätt att ta sig an. Men sen blev hon ju inte bättre över sommaren, utan hon blev ju trött och hängig, och sen började hon blöda näsblod vid något tillfälle när hon blev arg, och då kände jag att nu räcker det. Så då, men då hade det ju gått 3 månader. Så att, men vad de sa till oss när hon fick sin diagnos, så sa de att fördelen är att du märkte redan för 3 månader sedan att någonting var fel. Och det har inte gått längre än så här, menar de på när de tittade på hennes blodvärden. Det betyder att det är ett långsamt förlopp, och det är ingen aggressiv, det kan vi säga redan nu, att det inte är någon aggressiv cancer. Och de har ju då 3 steg av behandlingen, alltså från en lite mildare behandling till, och den värsta behandlingen, då kör man liksom, den milda behandlingen, då har man schema för allt, vad man ger dag 1 och vad man ger dag 17 och vad man ger dag 46 i cellgifter. Men om man är på den översta nivån, då är det högrisknivå. Då liksom bombarderar man med vad man har i princip. Och Isabella låg ju på den lågintensiva nivån hela tiden. Så att vi har ju haft en enkel väg, kan man säga. För det var inga återfall och inga bakslag. Men det var jobbigt nog för det, ska jag säga. Men, så att,
hur kändes det när hon blev så här friskförklarad då?
Det har hon faktiskt inte blivit än. Nej, därför att de säger att det ska gå 5 år efter att man avslutat cellgiftsbehandlingen, och det är i april i år. Så att vi är ju snart inne i april.
Ja, det är ju
så att
ja.
Så att någonstans där mitt mellan Champions League. Ja, men det känns ju väldigt bra, ja. Och hon är som vilken 10-åring som helst. Och de sa ju att ibland kan det vara så att cellgifterna orsakar att de blir lite stappliga, de kanske inte kan springa, musklerna kanske inte fungerar som på andra, och jag menar på att det spelar ingen roll, behöver inte bli någon kvinnlig Usain Bolt, utan det, hon får bli det hon blir, men hon, jag märker ingenting på henne, hon är precis lika kvick som alla andra och tar sig fram överallt, och hon håller på med gymnastik och hon rider och hon spelar tennis och, ja. Hon är en tuff tjej.
Ja. Hon blir väl hästtjej, det är svårt att undvika i den här miljön.
Mm. Men hon är väldigt förtjust i gymnastiken just nu också, så att, vi får väl se. Jag pushar inte åt något håll alls, utan hon får bara göra det hon tycker är roligast.
Det var ju som sagt, hur många år blev det på fyran? Det blev ju 15 år.
Exakt,
ju, 2003 faktiskt. Till 2018, ja. Ja. Jag vet att du har sagt att fotbolls-VM 2004 i Portugal var stort.
Det var väldigt speciellt. För att Portugal, ett EM är ändå ganska mycket mindre än VM. Och liksom lite intimare. Och Portugal är ett lagom land att pendla i.
Och Zlatans klack mot Italien.
Och Zlatans klack mot och den här Dragao-stadion. Den tog ju jag in i mitt hjärta. Det var den vackraste stadion jag någonsin har sett. Den var så fin, den där arenan. Det var ju. Och sen fick jag ju äran att stå på innerplan och pratade med inte med Svennis utan med men nu står det helt still bara för det. Hans högra hand som då var ju
Tord Grip,
ja, inför Portugal-England som ju var en av semifinalerna.
Mm.
Och det var ju häftigt att få stå liksom på innerplan inför en sån match i en semifinal i ett EM och prata med Tord Grip. Det var ett bestående, men det, ett bestående minne är ju också 2-2 mot Danmark, vilket gjorde att Italien var ciao ciao Italia, skrek ju alla svenskar och danskar som var i Lissabon var väl det. Ja, nej, det var ett jätteroligt mästerskap tycker jag. Nej, det är nog faktiskt det roligaste.
Det.
Och sen hockey-VM 2001 i Köln tyckte jag från trean var också ett fantastiskt mästerskap att jobba med. Och då, jag kommer ihåg att Mats Sundin blev ledig, men förbundet hittade inget sätt att få honom till Köln. Och man ville ha honom till semifinalen för det var viktigt, förstås. Och då sa Stenbeck, jag tjatar ett plan. Så TV3 tjatrade ett plan och flög in Mats Sundin. Och då fick jag möta honom på flygplatsen som enda journalist. Det var ju helt, han kändes ju som vår under det mästerskapet. Så här journalistiskt tveksamt kanske, men trean gjorde det och bjöd på det. Så att, nej, det var ett jätteroligt mästerskap. Harry Nilsson, det var ju Köln, och Harry med sina år i Tyskland i grunden hade ju skapat superförutsättningar för Tre Kronor med träningsanläggning och mycket sånt som spelar stor roll som man inte tänker på som tittare kanske. Men just det, jag var ju där som reporter. Så att den dagliga kontakten med spelarna var ju i samband med isträning och de ställde upp för media alltid efteråt. Och den här träningsanläggningen låg lite isolerat och man kunde stå i solen i maj i Köln. Det var ju utanför att vänta. Och, ja, det var god stämning i laget. Och, ja, det var ett roligt mästerskap.
Du, reporter kontra programledare. Alltså reporter, då är du djupt, då är du ju nära händelserna. Ja. Som programledare kanske du många gånger sitter i Stockholm och är långt från händelserna rent fysiskt. Hur ser du på den?
Ja, alltså faktum är att jag en av anledningarna till att jag tyckte det var så roligt att tacka ja till MTG och till trean var ju att jag kände att jag skulle få komma ur huset. Därför att jag hade suttit som programledare så länge och inte liksom fått komma ut på där det händer, på mästerskap och på, ja, men att få känna svettdoften och äta de här torra dammsugarna.
Ja, du gillar
de dammsugarna? Nej, jag gillar ju chokladbollarna i och för sig, men dammsugarna är ju mer så här pressrums definition. Men sen måste jag säga att när jag varit inne och gjort NHL-studion och jag har gjort Premier League-studion så har det varit jätteroligt. Mm. Jättekul, men det, kanske för att det är någonting helt nytt. Så att jag skulle väl vilja säga att kombinationen är ju pricken över i.
Mm.
Jag var reporter på handbolls-EM i januari. Det var jättekul, därför att man kommer nära. Handbollskillarna är ju väldigt bjussiga. Man kommer nära och man är liksom...
Det är skillnad på sport och sport.
Ja, men det är ju en enorm skillnad.
Och framförallt, kan vi ta någon från som lyssnar, åker vi som svenska på en Champions League-match där inte är några svenskar där, så är ju inte svensk tv prioriterad.
Nej, vi är ju inte vattenvärda egentligen.
Nej. Medan om du är då house broadcaster, som man säger, för ett hockey-VM eller även ett SM i Sverige, så är det ju, då är det ju fullständig tillgång till allt och alla i stort sett. Och ishockeyn och handbollen, misstänker jag har inte gjort så mycket handboll. Men ishockeyn är ju, där är ju spelarna mer lättillgängliga än i fotbollen. Det gäller även i NHL. Där får du komma in i omklädningsrummet direkt efter match och göra den här korta intervjuer.
Nej, det är en enorm skillnad. Det är en enorm. Jag tror faktiskt att handbollen leder på bjussighetssidan faktiskt. Därför att vi fick en väldig tillgång till det svenska handbollslandslaget. Sen kommer väl hockeyn på en andra plats skulle jag gissa, och friidrotten på en tredje plats i min erfarenhet. Och därför att friidrottsstjärnorna, de har ju fattat vikten av att synas, därför att de lever ju mycket på sponsorer och sponsorerna vill att man syns. Så att om du åker på en Diamond League-gala som den som står kvar, det är ju mixed zone som egentligen är ju sån här vallningsstaket där journalisterna står som henor längs med flera hundra meter ibland av journalister som alla spelare då ska gå igenom, heter det. Men och är du på en Diamond League-gala till exempel, då den som är kvar sist och som står ända till den sista stackars reportern, det är Usain Bolt, världens snabbaste man. Alltså friidrottens fixstjärna. Cristiano Ronaldo, han kanske gör en intervju med host broadcaster som det då heter. Varför, och sen går så, han rakt förbi.
Varför är det så?
Ah, jag vet inte. Men, och det gör mig det så fruktansvärt
irriterad. Är det kulturen att fotbollsspelare inte behöver synas för alla vill ha dem ändå?
Men det har alltid varit så. Ja, för det är många som säger att för fotbollen, de är så stora stjärnor nu så att de har ju sina Twitter, de syns på sina Instagram och sina Twitter, de kan få ut alla budskap som de vill liksom, och tillfredsställa sponsorer och sånt. Men jag tror inte på det för 5 år, för det har varit precis likadant innan Instagram och Twitter kom också, att fotbolls nej, men det måste ju ligga i klubbens fostran någonstans. Alltså ända från början så lär man sig vad som är alltså det måste ju någonstans, är det ju så att det måste ju kommuniceras till fotbollsspelarna att media är inte våra vänner. Så sen är det klart att fotbollsspelarna är kanske de som är mest granskade och mest betygsatta och mest det skrivs ju mest om dem, så det är klart att de kanske skapar sig ett annat förhållande till oss journalister än vad de andra gör, men ja, det är ju som natt och dag. Och på det sättet så kan jag känna att när man kom från 3 veckor på ett handbollsmästerskap och så kom man in till sin första Champions League-match som då var Juventus mot Tottenham, och jag var så taggad och skulle visa framfötterna och jag är tillbaka i 3:an och nu Champions League och jävlar vad jag är bra. Och kom därifrån med en stackars intervju med Eriksen. Alltså det var ju...
Och han är inte den mest färgstarka på det sättet.
Och sen åkte jag dagen efter och skulle göra Real Madrid mot PSG. Då fick jag 0 intervjuer. För att det var ingen som kom som pratade engelska, utan de gjorde bara intervjuer på spanska. Och då kände jag mig så jäkla tillplattad och fullständigt fel man på fel plats. För jag kände att vad ska de med mig till som reporter? De behöver ju någon som liksom pratar spanska i det här läget. Nu kommer Ben och vill ha chokladbollar. Vet du vad, Ben? Vi har inga chokladbollar. Men jag håller med. Det hade varit väldigt gott med en chokladboll.
Jag kom
titta. Ja, titta du. Jag litar inte på mamma.
Jag får ju frågan ofta. Väldigt ofta. Vad väljer du helst? Fotboll eller ishockey? Vad svarar du på när du får den frågan? Fotboll eller hockey?
Jag tycker det är en jättesvår fråga. Jag tycker att det är jättesvår. Därför att jag tycker att den riktigt...
Titta.
Ja, det sitter ju. Ja, du får hämta en sked så får du äta dem. Nej, jag tycker så här. En riktigt bra fotbollsmatch och en riktigt bra hockeymatch, det är dött lopp för mig. Däremot, en riktigt tråkig hockeymatch kontra en riktigt tråkig fotbollsmatch, då vinner hockeyn alla dagar i veckan. Därför att även om det är en målsnål match eller... alltså inte världens bästa hockeymatch, så är det ändå så att det kan fortfarande smälla. Det kan bli slagsmål, det kan bli någon tackling som är fantastisk. Så att underhållningsvärdet...
Försiktigt.
Underhållningsvärdet på en dålig hockeymatch kommer alltid vara högre än underhållningsvärdet på liksom en dålig Sundsvall mot Trelleborg. Nu taskigt mot just de lagen, men nej, men det kommer alltid vara bättre än en dålig fotbollsmatch. Så på så sätt vinner ju hockeyn. Därför lägsta nivån är aldrig riktigt lika låg, tror jag.
Å andra sidan är fotboll mycket större. Det är en större sport.
Ja.
Och,
visst är det så?
Ja. Jag brukar, som sagt, jag har fått chansen att göra Champions League-final på Wembley och en 7:e avgörande Stanley Cup-final i Madison Square Garden. Det som man väljer mellan oxfilé och...
Ja, men det håller jag med dig om. Det håller jag med dig om. Så, sen går det ju fortare i hockey och en sån här match som när Sverige vände mot Finland till exempel, sån här klassisk och suddens ansikte som man fortfarande ser framför sig, det har jag svårt att hitta jämförelse med i fotbollen faktiskt, på det sättet. Det finns ju naturligtvis, men
ja, det var ju förra året när Barcelona vände mot PSG.
Ja, visst, men när man då dessutom får landslagsfokus så blir det svårslaget.
Ja. Sverige, Tyskland,
ja, det stämmer. Hade vi ju en vändning, men ja. Nej, svårt.
Du, jag följer ju inte skvallerpress och så, men när jag var ju tvungen att läsa på inför det här samtalet och ett tag var det väldigt mycket hit och dit, och väljer man det själv eller hamnar man bara där?
Man väljer nog det själv, tror jag.
Man gör det?
Ja. Därför att man får ju, så länge man syns lite sådär, så får man ju ganska mycket inbjudningar till diverse tillställningar, och det är restauranger som ska öppnas, och det är restauranger som firar 3 år och de firar 10 år, och det är biopremiärer och det är konserter och det är sådär. Och för många år sedan så tyckte jag det var väldigt roligt, så att då gick jag mycket på sånt, och då syntes man mycket, och då blev det ju ringa på vattnet på så sätt. Men vart eftersom barnen har kommit och det har blivit andra prioriteringar i mitt liv, så har jag ju valt att tacka nej och tacka nej och tacka nej och tacka nej och tacka nej. Och nu kommer det liksom inga inbjudningar mer än till de här Disney-filmerna som barnen vill gå på. Och de går vi nog fortfarande på lite då och då. Så, att, så på så sätt så ja, väljer man det själv. Inte högt just nu, Ben. Nej. Alltså han tycker han har varit tyst så länge nu, så nu är det liksom, nu spelar vi på övertid.
Nu spelar vi på övertid här med Ben. Jag skulle kunna tänka mig bonde på heltid, läste jag i någon. Är det det som är målet?
Ja, det är målet.
Att bli bonde på heltid?
Ja, det är det.
Är det bättre än att stå på Camp Nou eller på Wembley eller i Madison Square Garden?
Ja, men på sikt tror jag faktiskt att det är det. Därför att och inte inom en 5-årsperiod, men om 10 år, då känner jag att då är jag över 50. Jag tror inte att jag kommer vara jätteattraktiv på tv-marknaden på samma sätt. Och,
varför då? Ja, men jag är över 50, jag jobbar som tusan, jag har aldrig jobbat så mycket.
Ja, men där kommer nog kanske det in att jag är kvinna. Jag kan ha helt fel, men känslan är kanske att när man är 54 och tjej, att det och programledare, att det inte slår lika högt. Men jag kanske har fel. Jag hoppas jag har fel. Men ja, jag tror jag skulle vilja ge det här 10 år. Alltså vara ute och ha kul med Champions League och med hockey-VM och de projekten som jag får lov att göra. Nu har jag skrivit 3 år med Viasat, så man vet aldrig vad de säger efter de 3 åren. Men 3 år framåt vet jag i alla fall att jag är kvar hos MTG. Men i en 10-årsperiod, om 10 år, då vill jag säga att vi har fått så pass mycket fart på den här gården så att det finns en tjänst till mig här. Och där jag kan ha en 50% administrativ tjänst och 50% faktiskt fysisk tjänst och hjälper till i stallet och med allt annat som ska fixas. Det är målet. Så det är det absolut. Så att vi har 10 år på oss att få det här på fötter liksom, och bli självbärande på något sätt.
Har du någon sån här devis du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen och tänker, nu ska jag upp och göra en bra dag? Har du någon sån där som ja?
Du skulle fråga Pontus. Jag har nämligen ett fruktansvärt dåligt morgonhumör.
Ja,
jag vaknar med så här, åh, livet är helvete.
Ja, är det så? Så får du jobba in
i matchen. Ja, men det bästa är om att familjemedlemmarna bara kan låta mig vara första timmen. För att jag behöver få vakna lite grann. Så att oftast så jag vaknar av att klockan ringer 7 och då går jag ner och ger hästarna mat. Och om jag vill min familj väl så stannar jag i stallet och mockar lite och fixar lite matpåsar och sånt och förbereder inför dagen. Och sen går jag upp och äter frukost. Och då äter jag gärna frukost med resten av familjen och är på gott humör.
Varför är det så att du är på dåligt humör? Alltså det kan,
ja, men jag vet inte. Säger Pontus också. Du kan väl bara välja att skita i det där dåliga manumöret. Men jag kan inte. Jag vet inte. Jag har väldigt svårt för att... Och jag blir ännu mer provocerande om jag ska tvingas vara glad. Då blir jag ännu surare. Så att,
du gillar inte att bli tvingad till saker?
Nej, det gör jag väl kanske inte generellt. Men nej, jag tvingas vara glad när jag inte är det. Då blir jag bara ännu surare, tror jag.
Så att, när du sitter i tv måste du vara glad.
Ja, men då är jag ju glad. Ja. Alltså, det är jag ju. Och skulle jag vara i tv på morgonen så är jag ju glad.
Ja, men jag menar det. Du gick ju upp 2:35 eller vad det så är.
Ja. Men då hade jag en timme inne i bilen och liksom hinna vakna på. Så att, nej, jag har inget bra morgon med. Och det vet jag att det är min akilleshäl. Det är min liksom svaga sida.
Du Susanne, jag sitter och bläddrar. Jag vet ju att vi är på övertid här. Ben vill ha upp volymen på tvn och allt. Är det något som jag har missat här i mina anteckningar? Som du tycker några chansen? Du föredrag också. Vet jag, läste jag någonstans att du...
Jag har inte så mycket tid över. Så att det blir väldigt lite av den varan. Ja. Men jag tycker att det är otroligt kul att komma ut på så här näringslivsdagar.
Vad pratar du om då? Vad läser du om då?
Nej, men oftast handlar det väl mer om att jag är där som en röd tråd, alltså någon konferensier som binder ihop det här, och man får lyssna på helt andra branscher än vad jag själv håller på med och bli fascinerad av människor som har genomfört projekt och idéer som jag beundrar sådana människor med hela mitt hjärta. För att jag är nämligen en sån här, och det är ingen som vet om vad det gäller mig, och det är att jag har så mycket idéer. Jag har så mycket idéer och jag har försökt färdigställa några av dem, men jag är ingen doer. Nej, men alltså jag dejtade ett tag en kille som jobbade som marknadschef på Motorola. Och då skulle de lansera en telefon. Den var den första vikbara telefonen, och det var den första mobiltelefonen i världen som hade vibratorfunktionen. Och de skulle inte marknadsföra det alls när det gällde den här telefonen, utan det var ju mest den här vikbara telefonen som de gick in för. Och det tyckte jag var helt hysteriskt, för att jag var ju, för då var det lite så fortfarande, det var lite coolt att ha mobiltelefon, så man lät den ofta ringa ganska högt så att folk hörde att man faktiskt hade mobiltelefon. Jag höll på att bli tokig på det här ringandet. Så jag skrev ett reklamfilmsmanus, en spot som var 30 sekunder och en 10 sekunder. Och kontaktade då marknadsföringschefen i Sverige, som ju, alltså jag skulle ju insett att eftersom Motorola är så här multiföretag, så skulle jag ju liksom ha inte ens gett på mig. Han undrar ju vem i helvete jag var. Jag skulle berätta för honom hur de skulle marknadsföra sin nya telefon, och han undrade varför jag visste vilken deras nya telefon var. Men vad jag skulle ha gjort var att jag skulle ha ringt Nokia, som var stora på den tiden. För de, så fort de hade fått ny som den här, så hade de ju förstås också satt igång ett arbete med att jobba med en telefon som vibrerade. Så skulle jag ha sålt in mitt manus till dem. Men där började. Sen har jag skrivit en EM-låt till fotboll inför EM 2004.
Nej, får vi höra? Kan du nynna den? Nej. Du har ju vunnit en sångtävling här. Vad heter den nu då? Sing Bee, Singing Bee Celebrity.
För då var det 10 år sedan den magiska sommaren 94. Och då skrev jag någon slags Markoolio-dänga som grundade sig på att det är 10 år sedan. Och nu att det är våran tur nu. Det var ju liksom, du vet, och Ljungbergs kalsong och Zlatans fot, och vi skulle dansa hela natten lång och allt vad det nu var.
Hade du musik till den här också?
Nej, då skrev jag ju liksom vers, brygga, refräng, liksom vers, brygga, refräng, och så stick, och så refräng, refräng. Och så gick jag till Christer Sandelin, som hade en härlig studio uppe på Söders höjder, och hade ett möte med honom och presenterade texten, och vi skulle tonsätta det här. Men vi var lite sena ute, för sen visade sig att det året så hade, jag glömde dem då. Det var redan så att man hade signerat med en officiell EM-låt, och då följde det lite, för jag tänkte jag släpper ju inte en egen sådär. Tanken var ju inte att jag skulle göra den, utan att någon annan skulle göra den, att man skulle ge den till någon lämplig artist. Så det blev ingenting. Sen har jag tagit fram tallrikar, för att jag var på en utställning, en konstutställning, där jag såg att de hade tryckt en, alltså, fotografisk bild i glaset. Och det här är ju jättelänge sedan, men det hade aldrig gjorts tidigare på det sättet, utan oftast är det ju målat glas. Men det här var fotoprint på glas, och det tyckte jag var, och jag har varit väldigt fotointresserad och fotat mycket i mina dagar. Och det gick ju jag igång på. Så att jag dammsög hela Sverige på vem som skulle kunna ha en sån printmaskin, så att man kunde få ut en film som man kunde smälta i glaset, så att det blev då. Och jag tog till och med fram 2 prototyper. Alltså det var ju extremt dyrt att ta fram den första, därför att det var ju sen den mallen som man använde för alla andra print. Men jag tog fram 2 tallrikar, och så var ju tanken att jag skulle sälja in det till Åhléns eller Duka eller Ikea, kanske allra helst liksom. Men det blev ingenting av det. Så jag tog fram tallrikarna, har jag fortfarande kvar. Men det blev ingenting av det heller. Sen hade jag en idé om att den vill jag inte riktigt släppa fortfarande. Nej. Den har inte släppt. Men en interaktiv idé som handlar om hur man får kontakt med människor. Och nu finns det ju så mycket med LinkedIn och med men Facebook, men då fanns inte det.
Det är väldigt varierande.
Nej, men
det här,
ja, men alltså min hjärna, den bara vaknar och så bara, nu får du en idé.
Mobiltelefoner och...
Ja, men så håller jag på. Jag har skrivit böcker, flera stycken. De ligger halvfärdiga någonstans. Ja, men det tar aldrig slut nu när jag stod och mockade, så tyckte jag att det var jävligt konstigt att det inte finns någon liksom som en ja, men som en mockningsdammsugare, att man tar det man har i repen, kastar ner det och så separerar dammsugaren bajset mot det torra, så att det torra sprutas ut igen och bajset stannar kvar och kisset stannar kvar i behållaren, och så tömmer man behållaren sen. Och då började jag skissa på det, hur det skulle se ut. Det tar aldrig slut. Jag får idéer hela tiden. Men jag är ingen genomförare. Jag är helt värdelös på det. Så att, jag hade behövt en doer bredvid mig. Och där, och det var det jag skulle komma fram till. Därför när jag är ute och är konferenser, så träffar jag en massa människor som faktiskt har genomfört sina idéer. Så att det är väldigt inspirerande.
Tack Susanne.
Ja, men tack själv Niklas.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.